السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا. تلنا ديال إدنا مك بكتغة سيري där vi talar om profeten Muhammeds unika egenskaper, förträffligheter och rättigheter, alihi salatu wassalam. Och som vi har belyst tidigare, så innebär ordet Muhammed Rasulullah, den andra delen av vår trosbekännelse, någonting mycket mer än bara ord, tomma ord, utan det kommer med en enorm innebörd och skyldigheter på individen som säger det. Och vi har talat om vad det innebär att tro på profeten Muhammed alaihissalam. Vi har talat om plikten av att följa honom, plikten av att lyda honom, belöningen av att hålla fast vid hans sunna. Och vi har även i förra lektionen talat om vad det innebär att älska honom alaihissalam. Och nu kommer vi gå in på en annan viktig punkt. Och det är att känna till hans höga status, alihi afdalu salatu wassalam. Att känna till hans makana och hans status är någonting som varje muslim måste göra. För som jag sa, vi är ålagda att tro på honom, att följa honom, att ta efter honom, att ha honom till förebild och så vidare. Och man kanske inte riktigt kommer att ta tag i detta på allvar tills man förstår vem han är, vilken position Allah subhanahu wa ta'ala givit honom. Är ni med? Så den här punkten är jätteviktig, att vi förstår oss på det och att vi lär våra barn och våra nära och kära. Vem är profeten Muhammad alaihissalam? Vad är hans höga status hos Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah gav honom och han inte gav någon annan av mänskligheten, i både detta liv och i kommande liv? Så vi kommer idag inshallah ta'ala nämna några av alla de punkter som tyder på hans höga status. Okej? Okay? Och vi muslimer, vi älskar ju alla profeter. Vi tror på alla profeter, alihim och salatu wassalam. Men profeten Muhammad alaihissalatu wassalam, han har en unik status. Han är den bästa av profeter. Han är profeternas ledare. Han är den bästa av människor som satt sin fot på jorden, alihi afdalu salatu wassalam. Den bästa av människor på domedagen. De mest älskade människor av Allah subhanahu wa ta'ala. Bättre än alla människor, alla jinner och till och med alla änglar, alihi salatu wassalam. Och då kanske någon säger, men vad är beviset och argumenten på detta? Och det är det vi inshallah ta'ala kommer att försöka gå igenom idag. Och som jag sa kortfattat, hans dygder, förträffligheter, hans khasais, unika egenskaper, är oräkneliga. Men yani, vi kommer att gå igenom kanske de mest viktiga av punkter som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i hans bok och vad som nämns i den autentiska sunnan. Tayyib. Den första punkten som tyder på profetens höga status alaihi salatu wassalam är att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde ett fördrag, alltså en pakt eller avtal, med alla profeter han skickat, att om de skulle träffa eller leva på profeten Muhammeds tid alaihi salatu wassalam och träffa honom, så skulle de vara skyldiga att följa honom, tro på honom, följa honom och att ge honom seger. Och Allah subhanahu wa ta'ala, som vi vet, har ju skickat mer än 124 000 profeter och sändebud. Det är 124 000 profeter och mer än 300 sändebud. Alla, från den första till den sista, fick avlägga en ed, en pakt, ett avtal, ett fördrag med Allah subhanahu wa ta'ala, att de skulle tro på honom, följa honom och att ge honom seger, alihi salatu wassalam. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat Ala Imran i vers 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Och då Allah tog ett fördrag med profeterna beträffande de böcker och vishet han uppenbarat för dem. Om det sedan skulle komma till er ett sändebud som bekräftar den kunskapen ni har fått, så lät minunna bihi, så måste ni tro på honom. Wa lät hansurunna, och ni måste ge honom seger. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Då säger Allah, har ni godkänt detta? Ingår ni i detta avtal? Och då säger de, ja, vi godkänner detta. Och då så säger Allah, fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Yani, Allah är vittne över detta. Så här, mashallah, nämner Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu att Allah inte skickat någon profet förutom att han ingick denna pakt eller avlade detta fördrag. Att om Allah skickade Muhammad alayhi salatu wassalam och denna profet levde, så skulle han tro på honom och ge honom seger. Och profeten skulle sen också föra detta vidare till sina följare. Inte bara profeten, utan han säger till sitt folk: om profeten Muhammed kommer alayhi salatu wassalam under våra livstid, så måste vi tro på honom och följa honom. Då ska ni inte längre följa mig, ni ska följa honom. Och jag kommer att vara en av dem som följer honom alayhi salatu wassalam. Och subhanallah, han nämner också Ibn Kathir i tafsir att Muhammed alayhi salatu wassalam, han är imam al-azam, den största av ledare, av imamer. Den som då varje person måste följa om han skulle leva under hans tid. Och därför så gjorde Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, gjorde honom till profeternas imam, Laylat al-Isra wal-Miraj. Ni vet, under himlafärden, det är också en annan dygd, men det tyder på att han är ledarnas ledare, profeternas profet och den bästa av människor. Att när Allah subhanahu wa ta'ala tog honom upp på himlafärden, så tog han ju först till Bayt al-Maqdis i Jerusalem, och där skulle han be en bön, och han fick leda profeternas själar i bönen. Så han var den som ledde dem i bönen. Och vi vet ju alla att när man väljer imam, så väljer man den mest lämpliga och den bästa. Så vem är den bästa av profeter som skulle leda profeterna i bönen? Det var profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och här är det då viktigt att man förstår att profeten Muhammed alayhi salatu wassalam är den bästa av profeter. Och därför när Isa a.s. också kommer tillbaka innan domedagen för att döda Dajjal, vad är det han kommer att följa? Vad är det han kommer att styra med? Han kommer att komma som en ledare, inte som en ny profet. En ledare över muslimerna. Vad är det han kommer att styra med? Islam, Koranen och Sunna, som nämndes i hadithen. Han kommer inte styra med Taurat och Injil, utan han kommer att komma som en ledare för muslimerna och styra dem med Koranen och Sunna. Och det här är också någonting som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat då till alla profeter. Och uppenbarat för dem i deras skrifter. Att det kommer att komma en profet. Hans namn kommer att vara Muhammed. Och den som lever ska följa honom. Och Allah beskriver honom i alla tidigare skrifter och uppenbarelser. Så att folk ska vara på insikt vem han är. Okej? Okay? Och det finns en väldigt vacker hadith i Bukhari. Från Abdullah bin Amr. Som var väldigt skriftkunnig. Han hade läst ett Taurat och Injil. Så en man frågade honom: hur har Allah, eller har Allah beskrivit profeten Muhammed a.s. i Bibeln? Och det här är en Bibel som inte är lika förvanskad och förändrad som den Bibeln vi har idag. Den var mer specifik, yani den hade mer korrekt information. Och då säger Abdullah, naam. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver honom i ett Taurat. Med vissa av de beskrivningar han har i Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger, alltså i ett Taurat: Ja eyyuhan nabi, o du profet, vi har skickat dig shahiden wa mubashiran, som ett vittne över folket, en bärare av glada budskap, en varnare, wa hirzan lil umiyin, och en skyddare av de araber som inte kan läsa. Du är min slav, min tjänare, mitt sändebud. Och jag har kallat dig för en mutawakkil, den som förlitar sig på Allah. Du är inte sträng eller hård, eller besitter inte dålig karaktär. Och du är inte heller den som skriker och höjer rösten i marknaden. Och du är inte heller den som ger igen ont med ont, utan du är den som förlåter och överser. Och Allah kommer inte att ta din själ, ditt liv tills Allah subhanahu wa ta'ala rättat ut religionen med dig, med att folket kommer att säga la ilaha illallah. Du kommer att öppna förblindade ögon och stängda hjärtan och döva öron. Till slutet på hadithen. Och de här beskrivningarna nämner Abdullah bin Amr att han fann i ett taurat. Och de här exakt beskrivningarna som vi finner i Bukhari och Muslim och andra hadithen. Som profeten Muhammed har, alihi salatu salam. Men en shahid i alla fall, att Allah subhanahu wa ta'ala då fick alla profeter att avlägga den här pakten. Att om de skulle träffa och leva under profeten Muhammeds tid, alihi salatu salam, så skulle de inte ha någon annan skyldighet än att följa honom. Och därför en gång, ni kanske har hört den här berättelsen, så stod Umar radiallahu anhu och läste någon text. Och då säger profeten till honom, alaihi salatu wassalam, vad är det du läser för någonting? Och då säger han, jag läser blad från ett taurat. Och då så säger profeten Muhammed, alaihi salatu wassalam, alltså du behöver inte göra det. För wallahi, om Musa skulle leva idag, skulle han inte ha någon annan skyldighet än att följa med. Genom Musa skulle komma under profeten Muhammeds tid, alaihi salatu wassalam, han skulle inte följa sin bok. Han skulle lägga den åt sidan och följa Koranen och göra Muhammed till sin ledare, alaihi salatu wassalam. Och samma sak med alla profeter. Tyder inte det här på hans dygd och förträfflighet, alaihi salatu wassalam? Den andra punkten är att profeten Muhammed, alaihi salatu wassalam, jag vill att ni alla, när ni hör hans namn, säger sallallahu alaihi wasallam. Han är den profeten som kommer att ha mest följare. Alla profeter hade sina följare, men ingen kommer att ha ett lika stort antal som profeten Muhammed, alaihi salatu wassalam. Då han sa att det finns ingen profet som skickades, förutom att han fick bevis som skulle stärka hans kall och göra att folk trodde på honom. Och det beviset som jag fick, det var uppenbarelsen, yani Koranen, som Allah uppenbarade för mig. Och därför så hoppas jag att jag kommer att ha mest följare på domedagen. Och denna hadith är autentisk. Ni vet, alla profeter fick mirakel, eller hur? Som stärkte folket på deras tid. Men profeten Muhammeds mirakel, alaihi salatu wassalam, då han är den sista profeten vars budskap ska leva fram till domedagen, måste också få mirakel som lever fram till domedagen. Och det största av dessa mirakel, det är Koranen. Med dess yani storslagna språk, vältalighet, skönhet, konstruktionen av uppbyggnaden av orden och så vidare, som bevisar klart och tydligt att det inte är en människas tal, utan det är skaparens tal. En bok som är oförändrad. Allah har bevarat den från Muhammeds tid, alaihi salatu wassalam, till idag. Så han sa då här att jag hoppas att jag kommer att ha det största följet och mest antal följare. Och han sa också, jag är den som kommer att ha mest följare på domedagen. Jag är den som kommer att ha mest följare på domedagen. Och subhanallah, här nämner också ulema, kolla på en viktig sak. Profeten alaihi salatu wassalam har lärt oss att den som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Eller hur? Genom du lär någon att be, då får du belöningen av hans bön. Och det minskar inte hans belöning. Om han lär någon att be, då får du belöningen av dem han har lärt också. Och så vidare och så vidare. Till och med när du har dött. Och det kan fortsätta fram till domedagen. Allting gott som alla människor gör i denna umma, alla muslimer, från profeten Muhammeds tid, alaihi salatu wassalam, till idag, får han belöning för. Ja? Det finns ingen god gärning förutom att profeten Muhammed, alaihi salatu wassalam, får samma belöning som det. Ja, ni kan ens föreställa er vilken enorm belöning han besitter. Kommer att få av Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Och vi vet ju att med större belöning kommer du högre upp i paradiset. Och belönas mer. Så ingen kommer i närheten av att få den belöningen som profeten Muhammed alaihi salatu wassalam kommer att få av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa ju också i hadithen, skulle ni vilja vara en tredjedel av paradisets invånare. Sahaba säger ja. Och sen säger han, skulle ni vilja vara, eller först en fjärdedel. Och sen säger han, skulle ni vilja vara en tredjedel av paradisets invånare. Och sen säger han, vi kommer, yani, jag hoppas på Allah, vi kommer att vara hälften av paradisets invånare. Så tänker paradisets invånare, som det har nämnts, kommer att vara på domedagen 120 rader. Alla som ska in i paradis kommer att vara 120 rader, uppradade. Och profeten Muhammed a.s. kommer då att ha hälften av dessa följare. Och mashallah. Så han kommer att få, tänker då här, och resten, den andra hälften, dess belöning delar alla andra profeter på. Han har belöningen av hälften av folket i paradisen. Subhanallah. Det går inte ens att tänka vilken enorm belöning Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge honom. En annan sak som också är unik för honom, som han nämnde, är att han skickades i den bästa tiden av mänskligheten, till det bästa av folket. Då han sa, jag skickades i den bästa av generationer, av Adams barn. Och han sa, de bästa av folk i min generation, och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Så Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom till det bästa folket i den bästa tiden. Sahaba var de bästa av människor, och sen efter dem kommer deras följare, och sen de som kommer efter. Och sen är bara domedagen på väg mot oss. Subhanallah. Så han skickades till den bästa av tider, till det bästa av folket. Och det är också en unik stor belöning Allah gav honom, att han gjorde inte bara honom till bästa profeten, han gjorde hans följare till det bästa av folket. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ni är de bästa av människor som kommit för folket. Så alla profeter hade sina följare. Men vem är de bästa av följare? Profeten Muhammeds följare, alayhi salatu wasallam. En annan vacker och unik egenskap som Allah gav honom, som han inte gav någon annan profet före eller efter honom, det är att Allah subhanahu wa ta'ala förlät alla hans synder, gångna och kommande synder. Så som Allah nämner i surat al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka. Att vi har gett dig en klar seger, så att Allah må förlåta dig för dina gångna och kommande synder och skänka dig sin välsignelse i fullaste mått och leda dig på en rak väg. Så profeten alaihissalam blev förlåten för sina gångna och kommande synder. Trots att han levde och han visste att hans liv inte var slut, hade Allah informerat honom om att du är förlåten. Vad som än kommer att hända i ditt liv, du är förlåten. Dina gångna och kommande synder. Och vad är det då som är beviset på att det här är unikt för honom och att ingen annan profet har fått denna belöning? De lärde använder hadith al-shafa'a, hadithen om medlingen på domedagen, där människorna i panik kommer att vända sig till profeten för att be dem medla. De vänder sig till Adam, till Noah, till Mosa, till Ibrahim, till Isa och sen sist till profeten Muhammed a.s. Men alla dessa profeter, som är från de bästa av profeter, ursäkta sig och säger nefsi. De är rädda. Och nämner fel och misstag de gjorde i detta liv. Förutom profeten Muhammed a.s. Och om de hade varit förlåtna, så som han är förlåten, då hade de inte sagt nefsi. De hade tagit på sig att medla för människorna. Men de skickar det här vidare till någon annan. Till den enda personen som beskrivs med den här beskrivningen. För när folket kommer till profeten Muhammed a.s. så säger de att du är den personen Allah förlät i sina gångna och kommande synder. Kan du inte medla för oss? Så det här tyder på att Allah subhanahu wa ta'ala förlät honom för hans gångna och kommande synder, alayhi salatu wassalam. Men subhanallah, fick det här honom att bli passiv i dyrkan? Så kallas, jag är förlåten. Jag kan bara nu slappna av tills jag dör och sen går in i paradiset. Vad är hans inställning? Han ökade ännu mer i dyrkan och tacksamhet till Allah. Och det var ju då han stod i bönen på natten, frivillig bön, och bad så länge tills hans fötter sprack. Han fick blod på fötterna. Och Aisha säger, i rahmat till honom, Allah har förlåtit dig för dina gångna och kommande synder. Ja, varför gör du så här? Och då svarar han, afala akunu abden shakur. Ska jag inte vara en tacksam kännare? alaihi sallam. Subhanallah. Så han ökade bara i dyrkan och i tacksamhet, alaihi sallam. En annan vacker, unik egenskap Allah gav honom var att Allah subhanahu wa ta'ala höjde hans status och höjde hans namn. Som Allah säger, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ i surat al-Sharh. Att vi har upphöjt ditt namn för dig. Vi har upphöjt ditt namn för dig. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Vad menas med detta? De lärda säger att hans namn är upphöjt. Det vill säga vad? Att en person som vill bli muslim måste nämna hans namn. Du kan inte bli muslim utan att säga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad är Rasulullah. Eller hur? Så du måste nämna honom tillsammans på med din tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har gjort det obligatoriskt att nämna hans namn när man gör adhan. Eller hur? Wa ashhadu anna Muhammad är Rasulullah. Hans namn nämns återigen där tillsammans med Allahs namn. Allah har gjort det obligatoriskt att nämna hans namn i bönen. När man gör ett tashahhud. Utan att nämna hans namn är din bön inte giltig. Tänk er. Hans namn nämns i khutban. Varenda fredagsbön, eller hur? Varenda gång vi nämner en hadith säger vi sallallahu alaihi wasallam. Så Allah subhanahu wa ta'ala upphöjde honom och gör så att hans namn ständigt nämns tillsammans med Allahs namn. Inte det här något nobelt. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Jag vet inte om ni minns när vi gick igenom tafsir på den här suran. Det här fina uttalandet och citatet som Ibn Taymiyyah nämnde. Att varje person som håller fast vid profetens sunna alaihi salam. Och det är relativt, yani, ju mer han håller fast, ju mer del har han av den här versen. Att ju mer du följer profeten Muhammad alaihi salam i tro, tal och handling, ju mera kommer Allah att upphöja dig och ära dig. Och ju mera du avviker från hans sunna och ogillar hans sunna, ju mera kommer du att bli bortglömd och förnedrad i detta liv och i kommande liv. Inna kärnighet får ett aptar. Den är varje person som följer honom har en del av den här versen. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Och varje person som opponerar sig mot honom har en del av versen. Inna kärnighet får ett aptar. Yani, Abu Lahab och de här kuffar, yani, det är ditt rykte, din sira historia som är avklippt, bortglömd. Så varje person som följer honom, och ju mer man följer honom, ju mer kommer Allah att upphöja ditt namn. Det här kan man se i det här livet. Att om du kollar på de mest nobla av muslimer i historien, så är det de som mest höll fast vid profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam. Och vilka är det som hamnat i historiens papperskorg? De som avvikit från profeten Muhammeds sunna alaihi salatu wassalam och opponerat sig mot den. En annan väldigt vacker och fin dygd är att Allah subhanahu wa ta'ala svär vid profetens liv alaihi salatu wassalam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah svär här och säger la'amruka, och det här är i surat al-Hijr. Allah svär vid profetens liv alaihi salatu wassalam. Och det här tyder självklart på hans höga status. Abdullah ibn Abbas sa att Allah subhanahu wa ta'ala inte skapat och satt någon människa på jorden som är akram, mer ärofull än Muhammad alaihi salatu wassalam. Och jag har inte hört Allah svära vid någons liv förutom hans liv alaihi salatu wassalam. Ni vet att i Koranen Allah svär på vissa av hans skapade ting. Wash-shams, wal-qamar, wad-duha, wat-tin. Eller hur? Han svär på vissa saker. Och det Allah svär på är nobelt. Det är fint. Det är av vikt. Någonting som ska, yani, beaktas. Och här svär Allah subhanahu wa ta'ala på profeten Muhammeds själ, hans liv alaihi salatu wassalam. Vilket tyder på att det finns ingen själ eller liv som är mer ärofullt, nobelt och bättre än hans liv alaihi salatu wassalam. En annan förträfflighet är att Allah subhanahu wa ta'ala kallar på honom i Koranen med de vackraste av titlar. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger ya ayyuhan nabi, o profet, Ja eyyuhar rasul, och du sändebud. Och det här är unikt för honom. För om ni begrundar och reflekterar över Koranen, om ni läser hur Allah tilltalar andra profeter, så säger Allah till exempel: Ja Adam, ja Isa, ja Musa, ja Nuh, ja Dawud, ja Ibrahim, ja Lut, ja Zakaria och så vidare. Och ingen annan profet i Koranen tilltalas med den här titeln: Ja eyyuhan nabi, ja eyyuhar rasul. Vilket tyder på att han har en unik status. Eller hur? Och det som de lärda säger: om du skulle ha en arbetare under dig och du säger, ja, om du som är ansvarig för maskinerna, kom hit. Du nummer 25, kom hit. Men du tilltalar någon med hans namn specifikt, till skillnad från alla andra, då kommer han känna sig ärad, eller hur? En chefen vet mig, han vet vem jag är. Han kan mitt namn utan till. Men de andra, han kan inte deras namn. Eller hur? Yani han särskiljs här i tilltalet. Alla tilltalar honom då med dessa högsta och vackraste av egenskaper. Trots att de andra är också profeter och sändebud. Men de tilltalas med sitt namn. Och inget negativt med det. Men det är här sannoliken mer ärofullt att han då kallas vid de här två titlarna: Ja eyyuhan nabi och Ja eyyuhar rasul. En annan sak som också är unikt för honom är att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss muslimer att då vi ropar på honom eller tilltalar honom, att inte ropa på honom som resten av människor eller tilltala honom som gemene man, utan han ska tilltalas med respekt och värdnad. Och även där ska man särskilja honom då man talar. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Att kalla inte på profeten alayhi as-salam så som ni kallar på varandra. Ja, ni säger inte ja Muhammad. Får inte säga så. Ja Ahmed, ja Muhammad. Utan du måste säga ja Rasulullah, ja Nabi Allah. Tala med vördnad och tala med respekt. Och det nämns här av Ibn Abbas att han sa, de brukade säga ja Muhammad, ja Abul Qasim, och Allah förbjöd dem från detta för att de skulle högakta profeten a.s. och beordrade dem att säga ja Nabi Allah, ja Rasulallah. Och det här är något som vi också idag kan ta till oss, att när vi citerar profeten a.s. och vi talar om honom, så ska vi undvika att säga bara Muhammed sa. Muhammed sa, det låter så här, vem Muhammed, eller hur? Som att vem som helst har sagt, nej. Du kan säga Muhammed Rasulullah, Rasulullahi Muhammed a.s. Du tilltalar honom, du särskiljer honom i ditt tal. Och talar inte om honom som vem som helst. Utan du nämner honom med de här vackra titlarna. Att Allah sände bud, Allahs profet, Rasulullah. Och du lägger också till sallallahu alaihi wa sallam. Alltid när du talar om honom i vördnad av respekt. Subhanallah. Eller hur? Och det här är något som också är unikt för honom alaihi salatu wassalam. En annan aspekt av värdnad är också att Allah subhanahu wa ta'ala förbjöd för folket som levde med honom att höja rösten över honom. Att överrösta honom. Taib. Och att inte tala före han har talat. Eller komma med sina åsikter innan han har sagt sitt. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Troende, höj inte era röster över profetens röst alaihi salatu wassalam. Wa la tajharu lahu bil qawl. Yani, typ, överrösta inte honom. Tala inte före honom så som ni gör när ni talar med varandra. Kanske Allah på grund av en sådan handling skulle nollställa era gärningar. Och efter att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen, så brukade Umar radiallahu anhu tala så lågt i profetens närvaro alayhi salatu wassalam att han fick säga, vad sa du? Så hela tiden, så vad sa du? Alltså, vi repeterar, av respekt. Och det fanns en av sahaba, en väldigt vacker berättelse. En sahabi som heter Thabit ibn Qais. Okay? Den här mannen, Jani, var en person som var känd från El Ansar med att han höll khutba. Han var väldigt stark i sin röst. Okay? Den här mannen försvann, så folk såg inte honom i Medina. Så man frågade, vart är han någonstans? Jag är profeten Elisabet. Så han frågade vart han var någonstans. Så man gick hem för att kolla var han var någonstans. Och han satt hemma och grät. Han satt med huvudet ner. Och så grät han. Man frågade vad har hänt. Han säger det är kaos. Det är charm. Det är negativt. Och han var en person som brukade höja rösten över profetens röst Elisabet. Och säga, men inte medvetet. Inte illa menat. Utan han var så naturlig. Så han säger att alla mina gärningar är borta. Jag kommer att gå till helvetet. Men han tog åt sig på den här versen. Han implementerade den direkt på sig själv. Så mannen gick tillbaka till profeten Elisabet som hade skickats och berättade vad han hade sagt. Och då så sa han till honom, gå tillbaka till honom och informera honom att han inte är från eldens folk utan han är från paradisets folk. Det kallas han är lovad paradiset. Mashallah. Man kollar på hur sahaba är, tog texterna på allvar. Och här är en viktig sak. Man ska inte höja rösten över profetens röst. Är det här någonting vi kan implementera idag?
Nej.
Jo. Hur?
När du pratar om honom så ska vi inte höja vår röst.
Precis. Till exempel nu, våra broder. Han nämner en hadith. Okay? Han säger, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa. Och så börjar han citera. Då ska inte jag avbryta honom och höja rösten över honom. Det är en indirekt. Att inte höja rösten över profetens röst. Alihi salatu wassalam. En man ska tala respektfullt. Det är därför när de tidigare lärda, när man nämnde profetens namn, alihi salatu wassalam, citerade honom. De frös till. De blev tysta. De respekterade. Det var inte bara vem, du citerar vem som helst. Nej. Du citerar den noblaste och bästa människor. Han vars tal är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Namn. En annan unik egenskap som han fick i detta liv, det var att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom otroligt många mirakel som överträffar alla tidigare profeters mirakel. Alla profeter fick mu'jizat. De fick ayat, de fick mirakel som skulle stärka deras kall och övertyga människorna att de var sanna profeter. Okej? Alla profeter. Och det här vet ni om ni läser Koranen. Eller hur? Musa kastade sin stav i marken och det blev till en stor orm som en slukade upp all magi som folk hade gjort. När han slog sin stav i havet, hela havet delade sig. Och havet stod som två berg, yani sluttningar. Och alla skickade en vind och marken torkade. Och folket kunde gå igenom havet. Det är mirakel, eller hur? Isa a.s. kom i en tid där folk var väldigt fokuserade på medicin. Han kom med saker och ting som överträffar all medicin. Någon hade fötts blind. Isa stryker över hans ögon och beidin illahi personen får synen tillbaka. Någon är spetälsk. Vet han, har så här vita fläckar på kroppen. Han stryker över kroppen. Personens hud blir vacker. Det var någonting som ingen läkare kunde göra och inte kan göra fram tills idag. Eller hur? Men profeten Muhammad a.s. fick mirakel som överträffar alla andra profeters mirakel. Och de lärde nämligen till exempel det här med att en man på Isas tid föddes med ögon men icke fungerande ögon. På profeten Muhammeds tid a.s. under kriget så var det en av sahaba som blev skadad och hans öga hängde ut. Alltså det hängde, ni vet så här. Det finns en tråd. Och ja, det är självklart, han kunde inte se. Så han gick till profeten a.s. så tog hans öga, spottade på det och stoppade det tillbaka. Och han fick direkt synen tillbaka. Och han sa, när jag blev äldre, jag visste inte ens vilket av högra eller vänstra ögat. Alltså det var inte så att det blev defekt, det funkade typ, ja, nej, det funkade lika bra som innan. Vill ni väl kunna göra så här? Eller hur? Subhanallah. Samma sak Mos a.s. När Ben Israel ville ha vatten, de var ju 12 stammar som var, de hade ett läger typ, de alla bodde tillsammans. Så han slog sin stav i ett stenblock och ut från stenblocket forsade 12 stycken vad heter det? Källor med vatten. Okej, 12 källor med vatten till varje stam. Det är ett mirakel, eller hur? Men när sahaba var på resa med profeten a.s. inte hade vatten, och det hände flera gånger, så sa han typ, hämta den här tillbringaren med vatten, krukan med vatten. Okej? Okay? Ja, det är några liter. Och han stoppar in sina fingrar i vattnet och så vänder han på krukan. Och Sahaba sa, vi kunde se hur det sprutade vatten mellan hans fingrar ut. Och mer än 1000 personer gjorde wudu och drack och fyllde sina tillbringare med vatten. Vilket mirakel är större? Det kan komma vatten från en sten. Men kan det spruta vatten från någons hand? Är det här möjligt? Går det här förklara med vetenskap? Nej. Så det miraklet är större, det är överträffat. Och samma sak med alla mirakel som alla profeter har fått. Profeten Muhammed a.s. fick alltid någonting större och mäktigare och mer. Och därför tror jag vissa av de lärda räknar profetens mirakel a.s. till 3000 och mer. 3000 mirakel och mer. Subhanallah. Så det här är också en av de stora gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala gav honom. Och från de unika egenskaper han också fick i detta liv var att Allah gjorde honom till den sista av profeten. Och det här är något som ingen kommer att dela plats med honom. Ingen kommer att dela denna dygd med honom. Han skickades också till hela mänskligheten, människor och jinnen. Till skillnad från profeter innan som bara skickades till sitt folk. Allah subhanahu wa ta'ala rengjorde och tvättade hans hjärta. Som ni finner i hadithen då han var ung, 6 års ålder. Eller var 4 års ålder tror jag. Och han var ute och lekte på landet när han bodde hos Halima. Och änglarna kom då, tog honom, öppnade hans bröst, tog ut hans hjärta och tvättade hans hjärta i en guldskål med zamzamvatten och is. Och så tog de ut en svart klump och så sa de, det här är satans del eller chans att kunna vilseleda dig, och kastade bort den. Och sen satte de tillbaka hjärtat och sydde igen. Och Anas bin Malik sa att jag kunde se stygnen på hans bröst. Alltså när han var över 50 år gammal. Alisat och sådär. Så Allah renade hans hjärta. Fast inget orent, dåligt, negativt i hans hjärta. Det var det renaste av hjärtan som har funnits på denna jord. Han är också Allahs Khalil och Habib. Det är också nästan en unik egenskap. Det finns bara en till person som har titeln Khalilullah. Och vem är det? Ibrahim a.s. Han är Allahs Khalil, Allahs Habib a.s. Allah subhanahu wa ta'ala gav honom också det bästa av karaktär. Det är al-khalq wal-khuluq, det yttre och det inre. Och därför finns det böcker om hans karaktär. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa innaka la'ala khuluqin azim, du besitter sannoliken en hög karaktär. Han hade den bästa karaktären av alla människor som levde på denna jord, alayhi salatu wassalam. Vackraste karaktärsdragen i allt. Ni vet idag att en person kan ha plus och minus. Han är generös men han är feg. Eller han är feg men han är generös. Han är ärlig men han är snål. Och så vidare. Men här det fanns inte någon så här balans, utan det var bara topp. Ingen människa har någonsin haft bättre karaktärsdrag i någonting än honom, alayhi salatu wassalam. Och även hans kropp och hans sätt att vara på också mirakel. När hans svett doftade parfym. Vilken människa har haft någonting sånt? Hans saliv, det var välsignat. Som jag sa, det här med ögat. En annan man, vad hette han? Tufail. Den sahabi som levde längst. Han sa att han tog profetens saliv och gnuggade i ansiktet. Okej? Okay? De sa att den här mannen, när han var 120 år gammal, han såg ut som en ungdom i ansiktet. Det var fast inte, inga rynkor, ingenting. Varför? Det var också någon brunn, profeten spottade i den och fylldes med vatten. Nej, vem kan göra sådana här saker? Subhanallah. En annan enorm förträfflighet han har är att Allah subhanahu wa ta'ala tog upp honom till den sjunde himlen. Ingen människa före honom eller efter honom har tagits upp till himlen levandes. Till den sjunde himlen. Al-Isra wa al-Mi'raj. Och där talade Allah direkt till honom. Det här är också unikt för honom. Och tyder också på hans höga status, alayhi salatu wassalam. Tayyib. Vad har han för dygder, förträffligheter i kommande liv? På domedagen och i paradiset. Den första är att han är Sayyid waladi Adam yawm al-qiyam. Han är människornas mästare eller ledare på domedagen. Ordet Sayyid på svenska blir som mästare, ledare eller herre. genom den som är i fronten, den bästa av alla, ledaren av alla. Och han sa ju i hadithen, ana sayyid waladi adam yawm al-qiyamah. Jag är människornas mästare på domedagen, och jag är den första som graven kommer att öppna sig för, och jag är den första som kommer att tillåtas att medla, och den första som kommer att få sin medling accepterad. Så han är, som han sa i hadithen, sayyid waladi adam yawm al-qiyamah. Och därför säger Ibn Taymiyyah att muslimerna är överens om att han är den mest magnifika och bästa och noblaste av skapelser, jahan, yani i status hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingen person som har en status högre hos Allah än hans status. Och ingen medling kommer att vara större än hans medling på domedagen. Och det är också en väldigt, väldigt vacker och fin egenskap, att alla profeter fick en besvarad dua, de fick en önskan, kan man säga. Och han sa att alla profeter påskyndade sin önskan i det här livet. Men han sa, jag sparade min önskan, yani min dua, för min umma på domedagen. Yani jag kommer att medla för människorna på domedagen. Och där finner vi i den mäktiga hadithen, hadith al-shafa'a, att när människorna är i otroligt bekymmer och skräck på domedagen, vänder de sig till Adam och säger, du är människornas fader, Allah skapade dig med sina händer, änglarna gjorde sujud till dig, kan du inte, eller ser du inte hur svårt vi har det, kan du inte be Allah att medla för oss denna dag? Och då säger Adam, nefsi nefsi, idag tänkte jag bara på mig själv, jag blev förbjuden från att äta frukten, jag åt den, gå till någon annan. Och han säger, Allah är så arg idag, han aldrig har varit och aldrig kommer att vara. Gå till någon annan, gå till Noah, Allahs första sändebud till jorden. Och människorna går till Noah och han ursäktar sig med samma sak. Han hänvisar sen till Ibrahim, som hänvisar till Mosa, och Mosa till Isa, och Isa till profeten Muhammed a.s. som till skillnad från alla andra säger ana laha, alltså jag kommer att ta på mig detta, ni har kommit rätt. Och han går och faller ner i sujud inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah kommer att öppna för honom, inspirera honom att åkalla Allah på ett sätt han aldrig har gjort tidigare. Och han kommer då att åkalla Allah otroligt länge tills Allah säger, lyft upp ditt huvud och fråga, du kommer att få, be, du kommer att ges, och medla, du kommer att accepteras. Och då kommer han att medla för människorna. Och den här positionen han har på domedagen, den kallas för el-maqam el-mahmud. El-maqam el-mahmud. Det är den prisvärda positionen. Han kommer att stå ut på domedagen med denna höga och nobla position. Och han kommer att ha el-wasila också. Och el-wasila, det är den högsta platsen i paradiset. Och det är den vi ber om att Allah ska ge honom efter att man har gjort el-adhan, eller efter att man har gjort dua för el-adhan. Och även i, ska vi se här, i paradiset så är han den första som kommer att få gå in i paradiset. Så som han sa i hadithen, att vi är de första som kommer att återuppstå, och vi är de första som kommer att få gå över bron. Och han kommer att komma till paradisets port, han kommer att knacka på, och ängeln kommer att säga, vem är det? Han kommer att säga, Muhammed. Och då kommer ängeln att säga, jag har beordrats att inte öppna porten till någon före dig. Alihi salatu wasalam. Så tänk er här, vi är ju vana med kösystem, att den som kommer sist ställer sig sist i kön, eller hur? Men på domedagen är det tvärtom. Den sista umma, där i samfundet och profeter, kommer att vara de första. Inte att vi kommer vara de sista, vi är sist i dunia, vi kommer sist på domedagen. Men Allah kommer att ära Muhammed alaihi salatu wasalam och hans umma, och låta dem vara de första som döms, de första som får gå över bron, sirat, över helvetet, och de första som får träda in i paradiset. Och ingen person går in i paradiset före profeten Muhammed alaihi salatu wasalam. Mashallah. Och han kommer då att få det absolut högsta belöningen i paradiset, och där kommer han också att få el-kawthar. Vet ni vad el-kawthar är för någonting? Ja. Ja. Inte al-hawd. Al-hawd är på domedagen och den fylls på från al-kawthar. Båda är vatten. Men vad är al-kawthar? Specifikt.
Den ska rengöra människorna.
Det är en flod i paradiset. Det är en flod i paradiset som är en unik gåva till profeten Muhammed a.s. Dess vatten är vitare än en snö. Vitare än mjölk. Sötare än honung. Doftar bättre än misk. Kallare än snö. Och den som dricker ifrån den kommer aldrig bli törstig igen. Mashallah. Må Allah göra oss från dem som får äras av att dricka från al-kawthar och al-hawd. Amin. Så det här var några av de många dygder och belöningar som finns, eller förträffligheter som Allah subhanahu wa ta'ala särskilde profeten Muhammed med alihi salatu wassalam. Och det här är viktigt att shabab att förstå sig på. Att när man talar om profeten Muhammed alihi salatu wassalam, det är inte vilken människa som helst. Och när någon idiot kommer igen narr av profeten Muhammed alihi salatu wassalam, så ska vi inte bara sitta likgiltiga och säga om det är yttrandefrihet. Nej, det är fel. Vi ogillar det vi ser. Vi gillar inte det vi ser. Och vi säger ifrån. Det är oacceptabelt. Man får inte förtala, kränka, vanära profeten Muhammed eller någon annan profet. Inte skaparen, inte profeterna. De ska inte vanäras och kränkas. De ska äras, respekteras, älskas och följas. Så vi blir ledsna, vi tar åt oss. När någon kommer och förtalar eller talar illa om profeten Muhammed a.s. Eller hur? Och det måste man göra. Måste obligatoriskt. Om ditt hjärta är dött och du bryr dig inte om att någon sitter och gör narr och hånar profeten Muhammed a.s. Då borde du rannsaka din tro. Då borde du fråga dig själv om du har någon iman kvar i ditt hjärta. Eller hur? Om du inte bryr dig om att man kränker Allahs mest ärofulla skapelse, då har du grova problem i din tro. Och sen, vad som händer med de som gör narr, Allah azza wa jalla har sagt innaka fainaka al-mustahzi'in. Eller vi kommer att ta hand om de som gör narr av dem. De kommer att straffas, de kommer att få sitt i detta liv och i kommande liv. Så är det bara. Och vi avrundar här för idag och kommer inshallah till nästa lektion att tala om vikten av att ära profeten Muhammed alayhi wasallam och hans sunna. Och om någon har någon fråga så är det någon särskild om där och till att bli. Sveima.
En fråga gällande Raja månad.
Ja.
Det är den månad vi är nu.
Ja.
Finns det något bevis som säger att den 27 ska vara den dagen profeten Salasen och upp?
Nej, det finns inga belägg för när profeten Salasen togs upp till himla färden, vad jag vet. Och det finns inte heller några belägg för att den här månaden skulle vara speciell. Rajab. Utan det är bara svaga och påhittade hadithet. Allah.
Adam. Det finns
att
90% alkohol Får man äta?
Jätteviktig fråga. Får man äta mat eller dryck som innehåller en liten del alkohol? Ni vet, ibland du köper en choklad och det står att den innehåller kakao, socker och bla bla bla. Och så står det aromer, så står det alkohol till exempel. Ni ska få en generell princip. För ibland folk skickar för att äta den här såsen, för att äta den här maten, för att dricka den här drickan, för att dricka den här ölen, jag vet inte vad. Den generella principen är att vad som berusar i stora mängder är haram i små mängder. Och det är en hadith. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Att vad som berusar i större mängder är haram även i små mängder. Det vill säga 10 mellanöl gör dig full. Okej? Då får du inte dricka en mellanöl. För det berusar i stora mängder. Okej? Är ni med? En mellanöl gör det inte full, men 10 gör det full. Men då får du inte dricka en heller. Okay? Men man förstår motsatsen av hadithen. Att vad som inte berusar i stora mängder är halal i små mängder. Och i stora mängder. Yani, att äta choklad som innehåller alkohol i sin essens. Och som Coca-Cola till exempel. Jag tror att för att göra essensen, alltså smaken, så upplöser man, löser upp aromämnena med alkohol. Okej? Okay? Du kan aldrig bli full av att dricka Coca-Cola. Okej? Okay? Och för att kanske nå en sån nivå, då skulle du dricka kanske 10 000 liter. Och du skulle ju dö på vägen. Så om någonting inte berusar i stora mängder, är det halal i små mängder. Är ni med? Och därför till exempel, många vet inte det, men till exempel i filmjölk finns det alkohol, naturligt. Alkohol kommer i många produkter, naturligt. Jag tror till och med juice. Det kommer alkohol, naturligt. Okej? Okay? Men det berusar inte. Det är så en liten mängd, 0,1%, 0,2% eller något sånt. Och det här jag ser i till exempel chokladen eller i Coca-Cola, det är mindre än 0,1%. Förstår du? Och en annan matfärg, när ni läser vad någonting innehåller, det finns typ en regel, och det är att mängden av vad som finns i produkten nämns alltid först. Alltså vad som är mest nämns först och vad som är minst nämns sist. Därför när det står till exempel så här bröd, det står så här mjöl. Det är mest mjöl. Och sen vatten, och sen socker, och sen jäst, och sen salt. Ja, det blir mindre och mindre. Det är inte mest salt i bröd, eller det är minst salt i bröd. Så samma sak där, om det står så alkohol sist, eller essens, och så står det alkohol. Då är det en obefintlig mängd. Alltså det är jättelite, förstår ni? Alltså du kan inte bli full av den, då får du äta den. Jag tror till och med medicin. All medicin man löser upp den med alkohol. Till och med tabletter, Alvedon och sånt. Ja, men det är en obefintlig mängd som kanske till och med försvinner när man gör den här processen, förstår ni? Så att principen är då att vad som berusar i stora mängder är haram i små mängder. Och vad som inte berusar i stora mängder är halal i små mängder. Förstår ni? Så vad var frågan? Vad var det du frågade om?
Äta
choklad. Choklad, precis. Där får man kolla. Man får kolla. Men det var ju till exempel, det stod i tidningen i svensk fängelse. De fick inte en viss choklad på julafton. Okej, det var för att det finns den här rumbrussen, tror jag. Och då hade de sagt, om de käkar 20 stycken, ja, han kommer få lite, han blir lite full igen. Förstår du? Så att, om det är sån choklad, du får inte äta den. Alltså rumbrussen, alltså den huvudingrediens är alkohol. Du smakar, äter, du bara smakar alkohol i hela munnen. Det är en annan sak, förstår du? Det skulle du inte äta. Det skulle du kasta av. Kallas, vi avrundar för idag och ses inshallah nästa lektion. Assalamu alaikum.